Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Universums hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd, Oskar Panizza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Ett nytt avsnitt av Universums hemligheter, och idag så kommer jag ta med er på en mystisk och fängslande resa om en händelse som hände i våra moderna historia, och det är Tunguska händelsen från 1908 som hände i Sibirien. Och vi kommer fördjupa oss lite mer i det, men innan vi gör det så vill jag tacka till er alla som har lyssnat på Universums hemligheter och som har fått mig att hamna på nummer ett placering på Spotify och hamnat på topplistan i 17 veckor. När det är så pass ny podd och jag släpper så pass sällan som jag gör, så är jag så tacksam för att ni lyssnar och delar och verkligen följer den här podden också. För er som följer min andra resa på parallella sidor, kan man säga då, kanske på min vänstra nu då, Oskar och Fredrik, så släpps det ett nytt avsnitt den 7 december både på YouTube och på Spotify och alla andra ställen som det finns poddar. Där vi träffar den fantastiska människan Patrik Isaksson, som har släppt så mycket fina låtar och har en fantastisk själ. Han berättar lite grann om mystiska saker som han har varit med om och hans karriär. Och sen så träffar han även våran fina medium som heter Per Trollsveden, som har varit med i ett avsnitt och kommer vara med i nästa vecka på Oskar och Fredrik. Där han träffar och spår Patrik Isaksson. Så det får ni inte missa på YouTube som släpps imorgon. Och sen på Gateway, så nu till helgen så åker vi, jag, Hasse och Charlotte, till en familj som har väldigt mycket utomjordiska aktiviteter. Som både filmar utomjordingar och, eller i alla fall fångar dem på foton och filmar UFO:n som åker över dem i deras hus. Och har extremt mycket aktivitet i deras hus. Så jag vet inte, som är kopplat till något utomjordiskt eller kopplat till kanske något annat. Men det kommer bli en superspännande resa för mig och Hasse och Charlotte. Så den får ni absolut inte missa. Så det kommer komma ett poddavsnitt av det, och så kommer det komma även en video. Men det ligger ju på Patreon. Så för er som vill se mer på Patreon på Gateway, så kan ni gå in på Patreon på Gateway och få se betydligt mycket mer klipp. Och vi åker även till England och ska gå till Stone Age i februari. Så det kommer bli en superspännande resa. Så den får du inte heller missa. Men tillbaka till det här spännande avsnittet om Tunguska händelsen i Sibirien som hände 1908. Det här extraordinära händelsen som hände i Sibirien, Ryssland, som ligger nära floden Tunguska. Det är därför det heter Tunguska händelsen. Alltså det var någonting så ovanligt och jag tror att vi aldrig kommer riktigt förstå ändå vad som hände just där. Men det blev en sån sjuk luftburen explosion som hände den 30 juni 1908 klockan 7:17. Och det som händer är att det blir en enorm luftburen explosion som skapar en sån kraftig tryckvåg som gör att det skapar en förödelse över skogen. Och det som händer är att 80 miljoner träd faller till marken. Och ingen vet egentligen vad som på något sätt har skapat den här explosionen. Det som är intressant är att även om det föll 80 miljoner träd så var det inte en enda människa som kom till skada. Den här ytan var på 2150 kvadratkilometer. Och att anledningen till att ingen då kom till skada var ju att det var så glest befolkat på den tiden just under Sibirien då. Det var ett enormt ljusfenomen som skapade alltså så synligt på alltså hela himlen så att delar av Europa och även Asien, det var människor som rapporterade nämligen att man kunde typ, även om det var natten så var det, blev det så ljus så man kunde typ läsa tidningen när man satt ute om man hade gjort det och man kunnat tänka då, det var liksom mörkt då för vissa andra ställen i Europa och bara se att det blir så ljus så man kan läsa tidningen ute så man kan förstå vilken explosion det skapade nämligen. Man tror och orsak finns så många olika. Men det som egentligen, kommer gå in på det också, men det som är så intressant är liksom att det förbryllar egentligen många experter och forskare och så vidare, det är att det inte finns en enda krater. Så det är egentligen det som gör att man tror att det är en luftburen explosion, att den har hänt ovanför marken. Och det man tror då är ju då att det kan ha varit en meteoroid eller en asteroid som uppskattas ha varit 50-60 meter i diameter. Och att det exploderar ungefär i en atmosfärshöjd på 5-10 km. Och att den här kraftiga tryckvågen då på något sätt då skulle skapa den här stora förstörelsen på marken. Men jag i min hjärna så tänker jag typ så här, vad hade gjort att en meteoroid eller en asteroid hade kunnat då liksom explodera cirka 5-10 km ovanför marken? För då har den ju redan kommit in ganska långt in i vår atmosfär och då att den skulle vara 50-60 meter i diameter så tänker jag typ så här, vad hade skapat explosionen precis innan den träffar marken? För man kan ju tänka sig då om man hade då haft en asteroid då som träffar marken som kanske är 50-60 meter i diameter, jag tror nästan att det hade kunnat liksom skadat oss rejält. Det hade säkert liksom kanske utplånat vad vet jag, hela Ryssland eller även kanske hela världen. Jag vet ju att man pratar om att vissa, att det krävs inte så många meter på en asteroid för att den ska på något sätt skapa en enorm förstörelse. Och då tänker jag typ så här, skulle det kunna vara liksom the hand of God som på något sätt har stoppat den här explosionen? Eller har vi hjälp från utomjordingar som kanske har liksom haft koll på den och så har de utplånat den med, vad vet jag, en laser? Jag vet inte, men någonting tycker jag undligt att det är att den verkligen på något sätt inte träffar marken. Sen är det så att det finns ett forskningsteam som har åkt till just den här platsen. Men det tog lång tid innan de kom dit. Och det var egentligen på grund av att det var politiska oroligheter. Och också på grund av att det är liksom en väldigt svår plats att komma dit, alltså komma dit på den tiden. Och det finns en forskare som heter Leonid Kulik som åkte dit 1927 och då får man ju tänka så, det är ju nästan, det är 19 år efter incidenten så självklart så kommer det finnas säkert saker som man inte kunde förklara. Alltså man kunde förklara kanske man kom dit tidigare än man kan göra det så långt efter då. Vad konstaterade Leonid när han kom till platsen, det var att han kunde se att då, som jag pratade om innan, det inte fanns några krater. Och det är en av de mest framstående slutsatserna att det verkligen inte fanns en krater på platsen på tungiska händelsen. Och detta då var det som på något sätt stödjer teorin om att den explosiva händelsen inträffade i atmosfären och inte vid markkontakt. Då. Han också dokumenterar att det var en stor förödelse på marken med miljontals träd som fälldes i en radial formation som pekade bort från den uppskattade mittlinjen för explosionen. Träden låg ner som det hade fallit radikalt vilket stödde teorin om en kraftig trycksvåg då. Det han också tyckte var konstigt var att det fanns magnetiska anomalier då. Och det han upptäckte Leonid var att de här anomalierna i marken vilket ledde till spekulationer att det fanns metalliska fragment från den exploderade himlakroppen begravd under markytan, så tänker jag typ så här, det kan vara från att det är en krater då som kanske har de här, man vet ju att krater och så vidare.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Den håller ju en del metaller. Och det han fann också var ju då att det fanns fragment av nickeligering. Och det är verkligen någonting som inte är naturligt förekommande på just den platsen. Och därför tror jag också någonstans att det här kommer från yttre rymden. Och han fann inte heller någon radioaktivitet i det området heller då, som uteslöt då en kärnladdad explosion som orsakade händelsen. Självklart så finns det ju andra teorier kring detta, och man ska inte tro allting man hör ifrån andra, så man får ju skapa sin egen uppfattning. Vad var det som skapade den här enorma massiva explosionen i Sibirien 1908? Och i min värld så tror jag faktiskt inte det. Kanske en asteroid eller en meteorit. Det känns som att det vore något annat. Men ja, det kommer vi kanske aldrig få reda på. Men det som finns då, som är teorier då, det är att det finns en komprimerad gas. Och att den på något sätt har varit ett gasutsläpp som inträffade från marken. En snarare än från rymden. Och det skulle kunna förklara frånvaron av krater och ett faktum att det inte hittade någon uppenbar källa till den exploderade himlakroppen. Sen tror någon att det skulle kunna vara ett svart hål. Det har även föreslagits att ett mikroskopiskt svart hål skulle ha passerat genom jorden och då skulle ha orsakat den här explosionen. Och det är många teorier kring detta, och det är många som tycker att det är lite skeptism över det på grund att det inte finns några bevis på mikroskopiska svarta hål. Och det kanske inte låter så logiskt, men den som går på den kanske har någon slags teori omkring det. Sen självklart så kommer vi till det här utomjordiska ursprunget, att en del teorier har gått så långt att de föreslår verkligen att det här är en kollision mellan något utomjordiskt rymdskepp och någon annan utomjordisk aktivitet då. Men det finns ju självklart inget stöd vetenskapligt för det. Och några tror att det är en förändring i jordens kärna. Det har även spekulerats en förändring i jordens kärna som antimateria explosion som har kunnat orsaka händelsen. Och denna teorin också saknar vetenskapligt och kan vara osannolik, men det är de här teorierna som finns. Jag tänkte att jag skulle berätta vad som hände mig faktiskt i natt. Eller på morgonen får man säga att det var. Jag vaknade. Det här är så konstigt. Jag vaknade av att jag fick en idé om hur pyramiderna byggdes. Det var typ som att jag fick det till mig. Det var som att de kastade i ansiktet eller i min hjärna. Typ. Så jag vaknade av det. Och så gick jag in på min mobil. Och så gick jag in på nyheter. Och då är det första jag får i, så är det pyramiderna. Och jag har liksom inställningar på det som jag tycker är intressant brukar dyka upp då. Men nu kom det faktiskt pyramiderna, och då var det liksom en forskare som hade kommit på att hur man kanske byggt pyramiderna. Och då var det att den hade byggts med att vatten har legat väldigt nära pyramiderna. Man har satt hjälp av vatten. Men det var så konstigt, för jag tänkte precis innan då, eller jag vaknade av att jag fick till mig kastat egentligen det. Och det var absolut inte vatten. Och det var att man hade byggt detta med att man hade ändrat på rumstiden alltså. Att det var liksom gravitationen man hade ändrat på. Och så jag gick in och så började tänka typ så här, kan jag få information om man kan ändra rumstiden så att föremål blir lättare? Och då dök det upp att ja, det kan man. Och det är det som Albert Einstein då kallar för relativitetsteorin då. Och Och då tänkte jag typ så här, okej, men kan den på något sätt påverka massan i ett föremål? Och då tänkte jag, kan man då kunna flytta på stora stenar om rumstid ändras? Och det svaret jag fick var att ja, teoretiskt sett, enligt då principerna i den allmänna relativitetsteorin, skulle det vara möjligt att påverka rörelsen av stora objekt inklusive stenar genom att manipulera gravitationsfältet. Men det är alltså i själva praktiken är det mycket svårt och det är väldigt långt ifrån våran dagens teknologi och förståelse inom fysiken. Men att böja rumstiden är märkbart sätt att skulle kunna behöva enorma då mängder energier för att kunna göra det. Men det går inte med våra nuvarande teknologi. Och då tänker jag typ så här, det är ganska intressant då att man då kanske då gjorde det med hjälp av utomjordingar självklart. Och det är väl det som oftast tänker på att man har gjort, att man har satt hjälp av dem. Men då tänker jag typ så här, då har man tänkt lite grann att man har istället då kanske hjälpt dem med att man själv har flyttat de här stora stenarna upp på de här pyramiderna och att de har placerat dem. Men i själva verket så kanske är människor som har tagit hjälp att göra det, men att man har då istället förändrat rumstiden då. Alltså tid och rum har förändrats så gravitationen ändras på platsen så att man har liksom kunnat tänka sig då att lyfta saker som det blir ganska lätt i vatten, men att man lyfter det liksom fysiskt utan vatten, men att det blir väldigt lätt buret då. Och det var bara en tanke som dyker upp faktiskt i mitt huvud och konstigt så verkar det inte vara omöjligt att det går egentligen om man på något sätt har enormt mycket energi för att kunna ändra tid och rum. Och så började jag tänka typ så här, när fanns tid och rum egentligen? När det dök tid och rum upp? Och då vet jag att tid och rum kom man på faktiskt för 5000 år sedan. För det var då man uppfann soluret första gången. Och då hade då den första mekanismen hade bara då en ur och det var en timvisare. Och man kunde ställa klockan efter solen. Och sen då så uppfann man världens första veckoklocka i bara en liten kuriosa 1787 av en engelsman. Och det som jag tänker då är, tänk så här. Tänk om allt var annorlunda förut innan man började prata tid och rum. Tänk om tid och rum är manifesterat av oss människor om hur saker och ting ska vara. Och man vet egentligen teorier som pratas om av geologer och så vidare, så säger man att pyramiderna är mycket, mycket äldre än 4500 år än vad vi är liksom lärda i skolan. Och då man vet ju också att det vi har lärt oss i skolan är kanske inte alltid sant, även om det är väldigt mycket information man får in och det är väldigt självklart viktigt att kanske gå i skolan. Men man vet ju också att det var Rothschild och en av de här Illuminati med rikedom av människorna som har kommit på skolsystemet också, kanske för att vi också ska hålla oss i schack här. Men det åt sidan, så tänker jag typ så här, att tänk om då att vi människor tillsammans manifesterar saker som egentligen sätter begränsningar för oss. Att det här tid och rum fanns inte innan 5000 år. Och då var allting så mycket annorlunda. Då kanske det var betydligt lättare att flytta på de här enorma stenarna. Och att man då egentligen inte krävde kraft på samma sätt. Att vi kunde kanske bara med tankekraft, kanske också i enorm skala med en massiv energi från oss själva, kanske förändra tid och rum. Jag vet inte. Intressant var det i alla fall. Jag vet inte riktigt vad det betyder att jag fick det kastat i min hjärna. Men jag känner ibland att jag kan få sådana saker till mig. Utan att jag vet var det kommer ifrån. Och det är ibland är liksom, det är inte själva drömmar eller det är så konstigt att förklara det, men det är som att det sätts liksom, det slängs in någonting i mitt huvud snabbt, kvick, och det har hänt ett par gånger under min livstid och det här var en sån händelse som inte var bara liksom att det dök upp från tomma intet, det dök upp från någon annanstans, men jag kan inte plocka ner exakt vart ifrån. Superintressant och jag hoppas att ni tycker att dagens avsnitt har varit okej. Och som sagt, den här tungiska händelsen är ju ett av universums hemligheter och vi hoppas verkligen att vi får reda på exakt vad som hände. Så tack mina vänner, till nästa gång så får vi se vad det blir för avsnitt. Kram, kram!
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.